radio.
När robotarna viner i Mellanöstern ser vi återigen vilken maktfaktor det är att kontrollera oljan. Och när världsekonomin skakar måste Sverige och andra länder ta till ovanliga metoder.
Situationen är så pass allvarlig att vi behöver tillgängliggöra beredskapslager till marknaden.
Men vi kan den här låten. Vi har hört den förr. Och det går att dra paralleller till den stora oljekrisen.
Oljekrisen på 70-talet som triggade att vi etablerade de här beredskapslagren, det kan man ju se som en ganska liknande situation.
Det här är ett extra avsnitt av Gräns om krockkuddarna som ska förhindra en djup oljekris i Sverige. Så funkar den svenska oljereserven.
Jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson. Hormuzsundet, det hade man ju hört talas om. Men att det var så otroligt avgörande för världsekonomin, det hade jag i alla fall inte fattat riktigt. För nu då?
Nej, alltså tänk en femtedel av all olja och gas passerar där och ut i världshaven.
Hissnande.
Ja, massa diesel och flygbränsle och annat kommer den vägen.
Och nu har sundet varit stängt i snart 2 månader.
Mm.
Irans flotta har publicerat en karta för att undvika minor i Hormuzsundet, uppger iranska medier enligt TT. Huvudpassagen uppges inte vara säker.
Ja, alltså, det lär ju vara lite nervöst som kapten på ett fartyg att köra där zigzag mellan minorna om sundet öppnas igen.
Ja, du tror det, va? Mm.
Och det vi ser här, det är ju det värsta tänkbara scenariot som de till och med håller kurser om på universiteten och som vi i Sverige och många andra länder planerar vår oljeberedskap för.
Ja, och nu är en av de planerna satta i verket.
Det internationella energiorganet IEA är överens om att släppa 400 miljoner fat av olja från reserverna.
Jag har ju elbil då, men vår dieselrotta till producent Kalle Glas, han har ju klagat högt och tydligt på hur mycket dyrare det blivit att tanka bilen sedan kriget i Iran startade. Och ett sätt att försöka mildra det här, det är att öppna upp reserverna och låta olja flöda ut på marknaden. Och det här kallar man för lageravtappning, och det har gjorts 5 gånger tidigare i historien.
Ja, men den här sticker ju ändå ut.
Ja.
IEA gick ut med att man ville göra en större lageravtappning, den största som har gjorts genom historien. Man vill lageravtappa 400 miljoner fat av de 1,8 miljarderna.
David Sell arbetar med beredskapsfrågor på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
Och Sverige är ju anknutet eller har skrivit under avtal gentemot IEA. Och därigenom så har den svenska regeringen beslutat att man också ska göra en lageravtappning.
Och IEA, det är en global samarbetsorganisation vars länder sitter på en massa lagrad olja i beredskap. Alla de här 32 medlemmarna i IEA ska ha ett lager som täcker ungefär 90 dagars förbrukning av olika fossila bränslen.
Men Sverige är ju lite av en A-plus-elev här. Vi har väl uppemot 110 dagar i alla fall, va?
Ja, det måste man ju säga, att vi är lite duktiga. Men det är lätt att få en bild av att Sverige har massa bergrum och cisterner fulla med svart råolja. Men riktigt så är det inte.
Beredskapslagret hålls i 4 lagringsbränslen kallar vi det. Det är bensin, diesel och eldningsolja, flygfotogen.
Rebecka Bergholtz är analytiker på avdelningen för energiberedskap på Energimyndigheten.
Så ett raffinaderi till exempel skulle kunna hålla råolja som ett lagringsbränsle eftersom de har kapacitet att raffa om det. Men generellt så är det de 4 lagringsbränslena som hålls i Sverige i beredskapslagret. Och då ska de hållas färdiga kan man säga, det vill säga de ska hållas i den blandningen som de säljs vid pump.
Så när vi säger då oljelager eller oljereserv lite slarvigt, så är det en ganska liten del som faktiskt är råolja. Så ett bättre ord är kanske bränslereserv. Och en annan grej är att en del av den här reserven kanske inte ens finns i Sverige, för en tredjedel får förvaras utomlands. Och det handlar om att man inte vill lägga alla ägg i samma korg.
Nej, och andra länder lagrar ju sina produkter i Sverige. Det här som ett etablerat säkerhetstänk då.
Mm. Och det är mycket kring det här som är superhemligt, får man ju säga.
Ja.
Så vi kan inte säga så mycket om hur de svenska lagren av drivmedel och olja ser ut, för det är hemligt.
Ja, men vi vet att lagren är ju utspridda runt om i Sverige.
Ja, och det är ju ganska logiskt att tänka att de finns nära stora hamnar och raffinaderier för att enkelt kunna tappas och fyllas på.
Man placerar de här lagren också nära så man har möjlighet att omsätta dem så att produkten hålls fräsch. Den kan lagras ganska många år, men ändå måste den omsättas så att den liksom är i funktionsdugligt skick när den väl nyttjas. Och det är väl det som är fördelen att ha beredskapslagren hos de kommersiella aktörerna, för då får man en naturlig omsättning av lagren.
För att hitta förklaringen till varför det finns ett sånt här unikt system för beredskapslagring av just olja i så många länder, då behöver vi gå tillbaka till 70-talet.
Idag har Bränslenämndens ordförande Erik Huss träffat parterna på bostadsmarknaden. Resultatet av samtalen blev att varmvattnet kommer att stängas av i perioder på en vecka i taget med start den 8 januari.
Vintern 1973-74, det var en riktigt bister tid i Sverige. Olja användes i hög grad för att värma upp bostäder och vatten.
De har sagt att de ska stänga av varmvattnet 3 gånger i veckan. Klarar ni det?
Ja, det är väl inte så märkvärdigt. Tänk förr i världen då, när vi inte hade något varmvatten alls. Vi fick värma på spisar med vion.
Världsmarknadspriset på olja mångdubblades när många länder i Mellanöstern slutade exportera olja till nationer som stöttat Israel i kriget mot Egypten och Syrien. I Sverige beskrev medierna det som att valet stod mellan värme eller bensin. Och för regeringen blev det en ögonöppnare. Och Olof Palme fick hålla tal till nationen.
Och eftersom oljan svarar för 3/4 av vår energiförsörjning och vi köper all vår olja utomlands, så drabbar det oss. Vi är sårbara. Vår förbrukning av olja för att driva vår industri, värma våra bostäder och tillverka olika varor är hög.
Det kan tyckas länge sedan den här oljekrisen.
Ja, drygt 50 år.
Men det är ändå någon slags referenspunkt än idag. Det var på grund av den här krisen som vi slutade värma våra hus med olja. Och Norge hade kanske inte satsat på olja lika snabbt och i stor skala om inte priserna skjutit i höjden.
Och så hände en annan stor sak på grund av den här oljekrisen.
Mm.
Det internationella energiorganet IEA bildades och det beskrevs som ett NATO inom energiområdet. Och organisationen fick alla medlemmar att börja bygga upp beredskapslager.
Det är ju för att på 70-talet så identifierade man just det här stora beroendet till olja och oljeprodukter och den stora sårbarheten som då fanns med att producenterna till stor del befann sig i Mellanöstern. Och det var därför man bildade IEA och man tog fram det här beredskapslagringssystemet på olja.
Rebecka Bergholtz är analytiker på avdelningen för energiberedskap på Energimyndigheten.
Och sen har det såklart utvecklats med åren. Men det är också sedan dess som Sverige har haft det systemet.
Okej, så ur oljekrisen så föds det alltså fram ett beredskapslager för olja hos IEAs medlemmar. I Sverige kallas det här för ett beredskapslager för fredstid. För det fanns ju redan ett lager för krigstid.
Nu står jag på botten i ett av bergrummen i Värnamo. Det är 50 meter under jord och stort som en kyrkokatedral. Här fanns tidigare 14 miljoner liter bensin, en del av det svenska beredskapslagret. Men nu är det tomt.
Det här är reporter Erik Lindfeldt som 1998 rapporterar från ett krigslager som ganska nyligen har tömts då. För det var ju så att efter kalla kriget så tömde svenska staten alla sina bergrum för fossila bränslen som en del av nedmonteringen av det svenska civilförsvaret. Och det sista av statens lager för fossila bränslen, krigslager då, lades ner 2002.
Den stora frågan är förstås, vad ska man göra med alla de här bergrummen som nu är tömda?
Ja, det är en bra fråga. Vi är tacksamma för alla förslag och idéer.
Tanken med de här statliga krigslagren, det var framförallt att täcka upp om det skulle bli en brist på fossila bränslen i Sverige under ett krig. Till exempel då om införseln av olja till våra hamnar blockeras. Men beredskapslagren som vi har idag, de spelar en annan roll.
Beredskapslagringssystemet som vi har idag i Sverige, det är ju fredstida brukar man säga. Det innebär att det inte är samma sak som krigslager. Så syftet är att när det blir en störning på marknaden som leder till att det uppstår en brist eller att det finns en stor risk för att brist kan uppstå, då ska man använda de här beredskapslagren för att helt enkelt ge marknaden lite extra volymer.
Så de fredstida lagren som vi har idag som finns inom ramen för IEA, de fungerar alltså på ett annat sätt?
Ja, det handlar alltså mer om att skydda mot en tokrusning av oljepriset snarare än att oljan ska ta slut.
Just det. Och ansvaret att lagra olja, det ligger inte heller på staten utan på de kommersiella aktörerna som köper, säljer och producerar fossila bränslen. Rebecka Bergholtz på Energimyndigheten.
Jag vet faktiskt inte varför man initialt valde en sån väg, men jag skulle säga att bedömningen idag är ju att det är en kostnadseffektiv modell som också gör att, som sagt, volymer kan komma till marknaden väldigt snabbt och att man därför får en tidig effekt.
Allting är såklart mycket bättre bäddat då den här gången än under oljekrisen på 70-talet, men det finns ändå några orosmoln.
6 veckor. Sen är Europas flygbränsle slut, varnade internationella energirådet för under torsdagen.
Flygbränsle då, det är det största orosmolnet. Här är Sverige och hela Europa beroende av Hormuzsundet och att det fungerar.
Det vi har identifierat är ju att flygfotogenet, det vanligaste flygbränslet kan man säga, är det som är störst risk för brist i nuläget. Och det beror dels på att vi har en relativt liten flygfotogenproduktion själva i Sverige och i EU sett till vår totala användning.
Och här har ju faktiskt flygbolag redan börjat ställa in avgångar, rapporteras det om.
Och det är ju svårt för Europa här eftersom flygbränslet importeras från Persiska viken och Indien framför allt. Rebecka Bergholtz på Energimyndigheten.
Och Indien själva är ju en stor importör av råolja från Persiska viken. Så här blir det liksom risk att det blir både direkta och indirekta negativa effekter för utbudet av flygfotogen som finns tillgängligt för Europa.
Det andra bränslet som ligger mest illa till, det är diesel. Och det beror ju på bland annat då att Sverige och andra länder redan valt bort en av de stora, stora dieselexportörerna, Ryssland.
Så marknaden har ju redan gjort en ganska stor omställning där man då har tappat en stor leverantör.
David Sell på branschorganisationen Drivmedel Sverige.
Och därigenom blir den mer pressad i och med att en ytterligare situation i och med Hormuzsundet nu uppstår. Så då blir det mer pressat såklart. Men det är kanske inte lika akut som flygbränslefrågan.
Det som ändå gör läget lite mindre akut än på 70-talet är ju att vi har skaffat oss krockkuddar som inte fanns då. Vi har minskat beroendet av oljan för att värma våra bostäder till exempel.
Ja, oljepannan kommer man ju ihåg där, in till gillestugan.
Mm, som ett litet maskinrum. Mm. Och vår olja köper vi från Nordsjön och vi behöver inte bry oss om Hormuzsundet lika mycket förutom vissa produkter då.
Flygbränsle och diesel, sådär.
Mm. Och så har vi ju ett beredskapslager då som tagits fram just med tanke på att det värsta ska hända.
Ett stopp i Hormuzsundet.
Och det är ju intressant att vi idag befinner oss i en situation som vi egentligen har dimensionerat för de senaste 50 åren.
Och här sticker ju faktiskt oljan ut. Även om vi lagt ner krigslagren av olja, då har vi ju ändå ett beredskapslager kvar. Till skillnad från många andra områden som livsmedel och läkemedel till exempel.
Huruvida vi är väl rustade eller inte, det är ju en relativ fråga. Men utifrån att vi har lager som vi håller i Sverige och utifrån att vi har egna raffinaderier i Sverige och att vi har en robust drivmedelsförsörjning, så skulle jag säga att vi är relativt bra.
Men blir det däremot en eskalering i Mellanöstern, ja, då kanske inte de här krockkuddarna som vi byggt upp räcker. David Sell på Drivkraft Sverige.
Och att man börjar återigen bobba olika typer av anläggningar. Det är det absolut värsta. Och att man börjar sikta in sig på de här olika båtarna och de olika fartygen som ligger där. Det skulle nog vara det absolut värsta. För då tappar vi ytterligare fartygskapacitet. Vi tappar produktionskapacitet. Och det kommer ta lång tid att läka globalt.
Du har hört ett extra avsnitt av Gräns om Sveriges oljereserv.
Och leta gärna upp oss i appen SR, Sveriges Radio, och följ oss där genom att klicka på hjärtat, så får du en uppdatering så fort vi släpper nya avsnitt. Producent för Gräns är Kalle Glas.
Jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.